Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
CSRD, ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Men lycka är också någonting mindre och mer vardagligt som glädje. Som att bli lite varm inombords. Och det är också någonting lite mera stabilt och lågintensivt som tillfredsställelse. Jag tror pandemin vi var igenom kan vara ett exempel många kan relatera till. När det var svårt att känna sig nöjd, glad, lycklig. Och vi därför funderade extra mycket över mening. Ekonomi i termer av pengar ju är en delmängd av ekonomin på det stora hela som handlar om att göra livet så gott som möjligt för oss allihop.
Mikael Dahlén är en välkänd nationalekonom som är verksam vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är nu aktuell som världens första professor i lyckoforskning. Så vilken är egentligen samhällsnyttan med lycka? Och vad säger vetenskapen om hur man blir lycklig? Och hur ofta ska man ha sex för att bli lycklig? Hej professor Mikael Dahlén, välkommen till kvartals fredagsintervju.
Hej och tack för den spännande introduktionen.
Ja, man ska ha någonting upphetsande i början. Så. Nu har ju du Handelshögskolan i Stockholm som sagt inrättat det här Center for Wellbeing, Welfare and Happiness. Och jag citerar här från era pressmeddelande, citat, ett nytt forskningscenter med ett tydligt mål att göra Sverige till ett världsledande kunskapscenter med fokus på att främja välbefinnande och bidra till ett välmående samhälle. Handelshögskolan dessutom först i världen med att inrätta en ny professur med särskilt fokus på lycka, välbefinnande och välfärd. Slutcitat. Hur känns det?
Det känns fantastiskt, spännande och lite läskigt att vara först och ha den grannlaga uppgiften att bli ett globalt kunskapscentrum. Med det sagt är det inte vi som ska göra all kunskap utan vi ska vara en plattform för människor och forskare över hela världen att kunna göra kunskap tillsammans. Men det är ju en stor uppgift vi har framför oss. Det är så mycket vi har kvar att lära och ett så stort behov att lära hur vi kan må bättre både på individ- och gruppnivå och samhällsnivå.
Vad är den största utmaningen? Du sa att det var en utmaning.
Att veta var en ska börja.
Okay.
Men jag tänker att var en börjar så är det en början god nog.
Helt sant. Jag har varit peppad för att göra den här intervjun med dig för jag tycker det är så spännande med lyckoforskning. Men en del människor som jag träffar, som jag berättar här om säger, men vadå, kan man forska i lycka? Vad är det? Hur funkar det? Så att jag börjar från början. Hur gör man? Hur kan man forska i lycka?
Ja, men väl nog så är jag den första professorn som har det som kärnämne och fullt fokus. Men det har forskats kring lycka ganska länge, i några decennier, både inom ekonomi, psykologi och medicin framför allt. Det forskas om faktorer som bidrar till lycka, det forskas om effekter av lycka och så forskas det om hur lycka uppfattas och tar sig uttryck i och hos människor. Och det går definitivt på en massa olika sätt beroende på vem du är, var du är. Men ett sätt att komma till rätta med det där är att göra ungefär som man inom medicin gör med smärta. Den är också väldigt svår att sätta fingret på och säga hur känns den egentligen i dig. Så därför gör man allt som ofta så att man ber människan med smärta att uppskattar den alldeles själv på en skala från till exempel 1 till 10. Och så gör vi väldigt ofta med lycka också. Alldeles oavsett hur den känns just för dig och hur du kom dit på en skala från 1 till 10, vilken nivå hamnar den på, så kan vi jämföra den för dig och med andra över tiden och olika förhållanden.
Mm. Vad är egentligen lycka?
Ja, men det är just en massa olika saker som kan vara högintensiva, som vi ofta tänker på som lycka, eufori, rosa, härliga, fluffiga moln.
Det är så man tänker lite grann, tänker jag. Det är så någonting väldigt ouppnåeligt.
Ja, jättehärligt. Svåruppnåeligt. Det är förälskelse, det är att vinna på lotto, det är att uträtta ett stordåd. Jättehärliga, häftiga saker som händer ibland, tyvärr inte så ofta som vi önskar. Och som vi därför bör njuta av i fulla drag så länge det varar, för det gör ju inte heller dessvärre särskilt länge. Men lycka är också någonting mindre och mera vardagligt, som glädje. Som att bli lite varm inombords. Och det är också någonting lite mera stabilt och lågintensivt, som tillfredsställelse, nöjdhet. Alla de där är olika sätt att klä lycka, att närma sig lycka, och som kan skilja sig jättemycket åt. Men de har gemensamt att hur de påverkas och vad de resulterar i är ganska lika för de flesta av oss.
Hur ser du på relationen mellan mening och lycka? En del säger att man snarare ska söka meningen, lycka, för lycka är så svårgripbart, och när man väl tros ha fångat den så bara kommer den slinta i ögat.
Mm, de är båda dimensioner av välbefinnande som till en del överlappar. En ökad känsla av mening kan göra dig lite lyckligare, men finns en hygglig kropp av forskning, som vi säger på svengelska, kring det där, som visar att de är till större delen unika som dimensioner av välbefinnande än överlappande. Och medan lycka är något som är mer fokuserat på här och nu, en mer intensiv form eller inte, så är mening någonting som ofta har ett längre tidsperspektiv och på längre sikt. Och mening kan också vara någonting som kan vara extra välbehövligt när det är svårt att känna lycka. Jag tror pandemin vi var igenom kan vara ett exempel många kan relatera till, när det var svårt att känna sig nöjd, glad, lycklig, och vi därför funderade extra mycket över mening och höll fast vid den, att det fortfarande fanns en anledning att gå upp ur sängen på morgnarna och ut genom dörren.
Jag citerar igen en mening från Handelshögskolans erat pressmeddelande. Det står så här, citat: individer med högre självupplevd lycka lever längre, blir sjuka mer sällan och är mer produktiva. Slutcitat. Förklara, det lycka är alltså väldigt samhällsnyttigt, förutom att det är bra för oss människor.
Ja, med brasklappen att det där pressmeddelandet hade fler olika syften. Ett av dem att också visa avnämarkretsen kring Handelsskolan, som tycker att ekonomi i dess traditionella pengatermer är viktiga. Mm. Att lycka även har i högsta grad anledning att diskutera så. Mm. Men jag tycker också det är viktigt att tänka på att ekonomi i termer av pengar ju är en delmängd av ekonomin på det stora hela, som handlar om att göra livet så gott som möjligt för oss allihop. Och en indikator på det är ju hur lyckliga vi är, hur mycket mening vi känner i vår tillvaro och våra liv, och hur rika våra liv är, inte bara på pengar utan på just liv, på upplevelser, på möten och allt vad det är. Och där är det jätteviktigt att titta på lycka. Men som en, jag skulle nog snarare kalla det för en bieffekt egentligen, så är vi lite lyckligare, så blir vi mera kreativa, innovativa, produktiva och allt sånt där som också ger mer inom stationstecken reda pengar i en organisation, i ett samhälle, BNP, vad det nu är.
Ja, men även att leva ett långt liv, att ha kopplat till lyckan, är ju ingen detalj.
Eller hur? Det är väl livet vi har är mängden dagarna livet utgör och vad vi gör med de dagarna. Så det är väl i huvudsak de två komponenterna. Så ju fler dagar vi lever och ju fler dagar vi lever om bra, desto bättre blir livet.
Vad ska ni göra? Har ni något initierat forskningsprojekt? Hur skulle du ha kontakt med andra forskare runt om i världen? Kan du berätta någonting? Planer?
Det blir ett storvulet på det. Vi ska göra allt som ännu inte är gjort och behöver göras. Vårt tidsperspektiv är 10 år. Vi har redan finansiering säkrad för att göra precis vad som helst de närmaste 10 åren. Att inte låsa oss till en plan som är snäv och kortsiktig utan att kunna upptäcka saker på vägen. Vi är de första som gör det här helhjärtat ju.
Grattis för att säga. Många forskare jagar forskningsmedel för typ 3 år.
Ja, men precis. Så, och det är det som är det som har varit viktigt för mig med det här centret. Att kunna vara uthålliga och nyfikna och inte behöva suboptimera för att prata ekonomiska för att så snabbt som möjligt komma till ett resultat. Så 10 år har vi på oss. Lite allt möjligt. För att ta något litet axplock för att inte vara så riktigt abstrakt som jag var nu då, för en känsla, så är jag i slutfasen av en bok som vrider och vänder på hur vi uppfattar och gör tid. För i grunden, som jag var inne på, så är ju livet den tid vi har och vad vi gör med den. Och det finns mycket som har förändrats i hur vi gör tid, hur vi uppfattar tid bara de senaste åren med digitalisering och så vidare.
Får du förklara, gör tid?
På psykologiska så pratar man om att konstruera tid. Att tiden är någonting som du i ditt huvud konstruerar. Det kan förklara varför vi tycker att den ibland går snabbare och långsammare trots att klockan visar att den har tickat fram i precis samma takt hela tiden. Men hur vi konstruerar, om den blir snabbare eller långsammare, om vi upplever att den styr oss eller vi styr den, att vi inte kan få nog av den eller att vissa ibland tycker att de har för mycket av den just nu och har svårt att fylla den. Det påverkar väldigt mycket vårt välmående. Så det där har vi gjort en hel massa kring nu på sistone och det kommer bli en bok om det. Vi är i uppstarten av ett större projekt där vi ser närmare på välfärd som märkligt nog är ett ganska fluffigt och inte särskilt väldefinierat begrepp ännu, trots att det är det samhällsekonomin ständigt diskuteras kring, politiseras och så vidare. Hur bidrar eller tar det från välfärden? Nu ser vi närmare på hur människor uppfattar sin alldeles egen subjektiva välfärd. Vad bidrar till den? Vad står i vägen för den? Och så jämför vi det mellan olika människor i Sverige och mellan olika länder runt om på planeten. Så det är ett annat exempel. En tredje sak vi jobbar mycket med är en ny dimension av välbefinnande som just har känslan av att leva ett rikt liv, ett psykologiskt rikt liv.
Det låter som att du kommer få höra mycket av er framöver i framtiden.
Ja, det hoppas jag verkligen.
Vi lever ändå nu i en mörk tid, får vi säga. Vi har krig, ekonomisk kris, postpandemi, klimatförändringar. Pessimismen i Sverige är rekordhög, så som möts av SOM-institutet och Demoskop. Är det inte motet att syssla med lycka, eller är det inte olycka som präglar oss, eller har du någonting uppmuntrande att säga? För det här präglar väldigt mycket vardagen och samtalet, den här dysterheten.
Ett par olika aspekter av det här. Det ena är det här med att lycka får vi gärna tänka på som en skala. Det är toppen som forskare, men det är ganska nyttigt för var och en av oss också att inse att det inte är lycka eller olycka. Det är inte ett antingen eller. Ibland känner vi lite mer, ibland lite mindre lycka i dess olika former. Och om vi inte är på toppen innebär det inte att vi därmed automatiskt är på botten. Och dessutom är det så att du kan känna lite lycka och lite olycka samtidigt. Du kan känna att du är glad och är lite varm i kroppen i ett möte samtidigt som du är stressad och oroad, vilket blir ganska tydligt i såna här ekonomiskt tuffa tider vi är i nu. Att det finns fortfarande möjligheter till glädje och tillfredsställelse i mycket samtidigt som vi känner stress och oro. Och det vi behöver göra är att kunna hantera de här parallella måendena och inte gräma oss över att det inte går att bli av med stressen, oron, det dåliga måendet, det vi tänker på som olycka, utan försöka balansera det med att känna lite mera lycka i dess enklare former här och nu. Och det är nästa del av det hela, att när det är som tuffast och osäkrast, då behöver vi lycka som mest. Och det där går tillbaka, om vi kollar hur det sett ut ekonomiskt, kan vi se att i somras så var jag med och lanserade begreppet kulflation. Hur helt plötsligt priserna steg på nöjeskonsumtion. Därför att människor, trots att det var så tufft ekonomiskt, efterfrågade det mer. Som ett sätt att bara sätta lite guldkant på tillvaron, att stå ut i allt det här jobbiga. Och det är inget som egentligen var nytt, den här recessionen, utan liknande rapporter har gjorts ända tillbaka till 70-talet. Att vi behöver någonting.
Så konserter och sånt har blivit dyrare, det är sådana saker.
Ja, precis. Och det där gäller inte bara hur vi konsumerar, utan i det lilla. Att vi behöver, när det är tufft, så är det extra viktigt att hitta små glädjeämnen för att bara härda ut, för att ge oss själva och varandra energin att inte ge upp, att inte bli utbrända, att fortsätta.
Mm-hmm. Som jag sa, jag pratade med en del människor inför den här intervjun som inte alls är lyckoforskare. Då dyker upp en del så här uppfattningar. En del tror att man var då lyckligare i fattiga länder eller i gamla bondesamhället eller i Afrika, tredje världen. Man har en känsla att man lever nära naturen, att vår liv är väldigt då stressat. Det är skärmar, massmedier, livspussel, depressioner, ensamhet. Vad tänker du om det här? Vad är det bäst för lyckan, att leva det här livet i Stockholm eller i bondesamhället för 300 år sedan?
Ja, dessvärre så finns det ju än så länge inga tidsmaskiner till hands. Men det är det som är härligt med att ha 10 år på oss och vara helt öppna för möjligheter. Det kanske är det vi ska börja med, att forska fram en tidsmaskin så vi kan åka tillbaka 300 år och se hur det ligger till. För det går inte att fråga folk efterhand, vi vet inte. Det är ingen som hade kommit på tanken att fråga människor om dess välmående och lycka. Den första studien som publicerades kring lycka publicerades i en tidskrift som heter Journal of Abnormal Psychology. Och det är ungefär 100 år sedan. Mm. Så fram till dess så tänkte man överhuvudtaget inte på att lyckas med en del av vår psykologi. Och om det fanns något sånt, så var det väldigt konstigt. Mm. Det var en lång omväg för att komma till svaret. Att det jag vet, efter att ha frågat människor betydligt närmare tiden, så sent som förra året, är att människor i Stockholm är lite mindre lyckligare än människor i mindre städer i vårt land.
Mm. Men ta den här idén med Afrika som en del säger. Är man inte lyckligare där? För livet är enklare, inbara man säger.
Och där har vi svaret nej, därför att där har ju bland annat FN bidragit med sin World Happiness Ranking som rankar över 130 länder. Där befinner vi oss på plats 6 på rankingen tillsammans med Norge, Finland, Danmark, Island, Schweiz och ett annat gäng länder som är ganska lika Sverige, och de afrikanska länderna kommer betydligt längre ner. Det de istället har, och även Sydamerika, är genomsnitt på upplevd mening i livet som ligger högre. En del tänker att det här med att känna mening, det är en lyx som vi kan unna oss först när vi har allt det andra och är lyckliga. Men faktiskt, det är just när livet kan vara osäkert och motigt och så vidare som mening är en annan typ av välbefinnande vi kan söka och känna. Och som de länderna gör i större utsträckning.
Okay, så det ligger lite i den där idén i alla fall.
Om att det finns, gör det. Ja. Men sen har vi också paradoxen att i Sverige så är vi förhållandevis fantastiskt lyckliga. Inte i absoluta, men i relativa termer jämfört med andra länder. Men vi har också nivåer av stress och oro som ligger högre i många andra länder. Och det pekar just på det där att det är parallella månen. Och vi har ju Sverige, Stockholm, där vi befinner oss just nu, är ju alltjämt, om det inte har kommit ny statistik, världens singelhushållstätaste stad.
Just det, det brukar, ja.
Och vi lever geografiskt och rumsligt närmare fler människor än någonsin tidigare, men känner oss samtidigt ensamma och isolerade i större utsträckning. Det är en paradox vi behöver ta oss an och som definitivt står i vägen för att vi ska kunna må betydligt bättre, vilket vi borde kunna göra med de förutsättningar vi har.
Mm. Men varför är vi då lyckligast i de nordiska länderna? Länge låg ju Danmark i toppen, nu tror jag Finland i toppen, men det här är ju som små, det är inom nästan
flera felmarginaler. Ja, precis. Det är väldigt små skillnader.
Det fladdrar runt där. Men ändå, det är väldigt tydligt att de här nordeuropeiska länderna ligger långt fram, eller långt upp.
Ja.
Varför?
Det finns flera förklaringar till det där. En förklaring är att lycka och välfärd hänger ihop i större utsträckning än de flesta nog tänkt på. Och det är därför det är så viktigt för mig att det här centret och min professur sammanfogar de två delarna. Mm. För ser vi på våra länder som ligger i toppen, Finland, Danmark, Island, Norge, Sverige och även Schweiz och de andra, så är vi ju välfärdsländer. Där vi alla genomsnittligt har det ganska bra och där vår lägsta nivå är betydligt högre än i många andra länder. Där vi känner en större närhet. Återigen, det är relativa termer för vi brottas med polarisering och sånt här nu. Men jämfört med andra länder känner vi en större närhet utifrån den samhällsstruktur vi har. Att vi värnar om varandra och att samhället har en relativt sett god förmåga att fånga upp oss, att ge oss alla någorlunda lika förutsättningar.
Välfärd ger lycka, ska du köpa den rubriken?
Välfärd ger en högre genomsnittlig lycka. Mm. Ja, men det är också därför jag är mån om att nu börja, för det är ingen gjort tidigare, fascinerande nog, se närmare på hur människor bedömer sin alldeles egna subjektiva välfärd. Mm. För att de hänger upp så långt jag har kommit hittills är att jag har bett människor att prioritera och sätta poäng på vikten av olika dimensioner i sitt liv för att leva livet så gott som möjligt. Däribland mening, däribland lycka och däribland sin egen subjektiva välfärd. Mm. Och då kommer subjektiva välfärden högst tätt följt av lycka.
Sociala medier domineras många vardag och sägs skapa en massa möjliga problem och möjligheter. Finns någon koppling till lyckan där? Hur mycket man hänger på Twitter, Instagram, Facebook som ändå är en väldigt stor del av väldigt många människors liv nu för tiden?
Ja, och där är det som med pengar att det är inte ont eller gott i sig självt. Både pengar och sociala medier är uppfunna med en god intention. Att det ska göra det lättare för oss att samverka över rum och över tid. Men någonstans på vägen har alldeles många glömt bort det avseende pengar och även sociala medier. Det ligger ju till och med i namnet sociala medier. Mm. De ska göra oss mer sociala men har i alldeles många fall gjort oss mindre sociala. Vi flyr in i dem istället. Vi känner en stress och en press och en konkurrens via dem där istället för att glädjas åt och med varandra, dela våra liv. Så det är den stora knäckfrågan. Hur kan vi använda dem för att vara och bli mer sociala? Och i den utsträckning vi gör det och lyckas med det så kan det faktiskt få oss att må bättre. Men på grund av att vi är så dåliga på det så får de oss väldigt ofta att känna oss mer stressade, få en sämre självkänsla, att uppleva att tiden bara försvinner iväg för att vi slösade den så ryggmärgsmässigt att vi inte ens märkte det och fattade ett medvetet beslut på att sitta minut efter minut, timme efter timme med näsan i skärmen.
Man jämför sig också ganska mycket. Ser fester man inte har varit på såna saker.
Så in i Helsinki, det blir en konkurrens och vi glömmer bort att det vi ser på skärmen är andra människors höjdpunkter i tillvaron. Det är det de väljer att dela. Det är det vi också ofta väljer att dela. Men vi jämför höjdpunkterna vi sitter minut efter minut och tar del av med att vi minut efter minut suttit och tagit del av de här medan våra liv bara pågått utan att något hänt. Och då blir det skevt om vi jämför andras höjdpunkter med vår genomsnittliga vardag. Vi måste göra en rättvis jämförelse där vi jämför höjdpunkterna vi tar del av med höjdpunkterna vi själva lägger upp.
Mm, mm. Så du skulle ordinera mindre sociala medier om du skulle vara lyckoläkare? eller?
En mer medveten användning av sociala medier. Använd dem för att vara och bli mer social. Inte för att fly in i det, inte för att jämföra och konkurrera, utan för att dela. Och att inte slösa tiden som det lätt blir. Utan välj medvetet. Nu har jag tid, nu har jag ett behov, nu gör jag det där. Sätt en begränsning till det som hjälp på vägen. Bestäm en tid på dagen eller ett tillfälle att göra det där. Så blir skillnaden väldigt stor. Det här har vi testat på en väldig massa människor och ser direkt effekten av.
En helt annan sak. Tror du att vi kommer bli lyckligare i framtiden? Alltså att vetenskapen har blivit bättre på att förstå lyckans förutsättningar och på så sätt kan hjälpa oss att fånga lyckan?
Ja.
Det är ditt jobb.
Vad skönt det var att ge ett sånt oerhört kort svar på två bokstäver till mina väldigt långa svar. Ja.
Och det är alltså för att du tror alltså att lyckoforskningen kommer alltså generera metoder, mindsets, vägar för oss att leva lyckliga liv och på så vis öka lyckan?
Det är en del i min arbetsbeskrivning. I den arbetsbeskrivningen ligger att informera och uppmuntra alla människor att fundera mer kring det här själva och tillsammans, förhålla sig till det. Men också att utveckla vår syn på samhällsnivå kring det här. Och då är välfärden en del av det här igen. Jag har som en väldigt storvulen ambition att vi jämte BNP och alla traditionella mått på samhällsekonomi och välfärd ska direkta mått på lycka och välbefinnande, så att hela samhället hjälps till och främjer det här.
Och jag ser en helt ny rubrik, Uppdrag lycka.
Ditt den jobb. Är bra, den kör vi på.
Den är bra. Mm. Och hur ser du på politisk beslut och styrning av ett samhälle? Hur kan du öka lyckan i samhället?
Ja, i högsta grad. Där är vi också på spåren varför våra länder ligger så högt. Att vi i större utsträckning än många andra länder är mera demokratiska och inte direkt demokratiska, men i internationell jämförelse betydligt närmare det. Känslan av delaktighet och tillit är väldigt viktiga för lycka och välbefinnande.
En annan fråga som ofta kommer upp runt lycka, och du har säkert råkat ut från själv, hur är relationen med pengar och lycka?
Ansträngd. Säger ekonomiprofessorn.
Ja, du kan både pengar och lycka i din forskning här.
Pengar har sitt starkaste samband med olycka. Mm. Stress, oro.
Lite pengar gör oss olyckliga.
Well-being, det finns inget bra svenskt ord för det än. Välbefinnande säger man så. Ja, vi kan hitta på ett nu. Dålig befinnande. Nej, vi får klura på det här. Men i alla fall, att inte känna sig trygg i förvissningen att jag har så att jag klarar mig för mig och de människorna jag ansvarar för och med värnar om. Att känna en stress och en oro och en osäkerhet, eller att vara otillräcklig. Alla andra kan, men jag kan inte. Det har en stor inverkan på vår, vad vi kallar det, olycka.
Alltså lite pengar gör oss olyckliga, lite grann så.
Men så fort vi kommer upp i en nivå där vi slutar stressa oss, oroa oss, känner oss någorlunda trygga och säkerhet, jag klarar mig, jag kommer göra det, då bidrar pengar till en del till lycka, att jag känner mig lite bättre, jag mår lite bättre kring medianinkomsten ungefär, som ju är liksom inkomsten precis på mitten av hela spektrat i vårt samhälle. Då är jag liksom in the sweet spot, för att prata engelska, att jag kommer kunna tillgodogöra mig det mesta som de flesta kan göra. Och kommer du lite över det, så att du känner att jag har lika bra förutsättningar som de flesta och till och med lite bättre, då bidrar du till din lycka och får dig känna att nu känns mitt liv bra. Och sen bortom det så blir ökningarna mer och mer marginella, och det är verkligen marginella
ökningar.
Så det ökningar
avtar efter en viss nivå, så avtar den här ökningen, eller korrelationen med ökande.
Så olycka fram till ungefär medianlönen. Från medianlönen och en liten bit till, på sin höjd upp 50% till, bidrar till lycka. Bortom det bidrar fortfarande, men så oerhört lite.
Men då tänker jag så här, både du och jag tjänar säkert en hel del över medianlönen.
Mm.
Men vad skulle hända om någon av oss vann, sig 10 miljoner?
Mm. Det är också jättehärligt. Jag håller på.
Skulle du inte nu bli lite lyckligare då och så få mer valmöjligheter och frihet i livet?
Mm. Jag håller nu på att laga för att göra en stor sån panel. Om
får jag vara med?
Har du vunnit?
Nej, men om jag skulle få pengar av panelen, om dina forskningspengar.
Ja, det vore ju fantastiskt om man rent experimentellt kunde göra sånt. Sen då blir det etiska problem någon ska få 10 miljoner och någon inte.
Ja, ja.
Nej, men vi har ju naturliga experiment i att vissa får det.
Sant.
Utan någon egentlig egen förtjänst genom lotterier och allt vad det är. Och att följa dem över en längre tid än ett år, som det finns ganska mycket forskning på vid det här laget, som visar att under det här året så blir de människorna betydligt lyckligare.
Av en stor vinst.
Ja. Men i slutet av det året så är inte den lyckan lika signifikant och tydlig längre. Lite beroende på hur man mäter den. Och det finns den här klassiska studien som går tillbaka ända till 70-talet när man jämför lottovinnare med människor som råkat ut för en olycka, blivit förlamade, blivit rullstolsbundna till exempel. Och lyckan övergripande i hur de uppfattar sina liv skiljer sig ett år senare. Men den dagliga lyckan visar sig vara i stort sett lika mellan de här två grupperna.
Så man vänjer sig väldigt många olika utfall av livet. Är det det man ska förstå det som?
Ja, vi har en fantastisk förmåga på gott och på ont att vänja oss vid och ta för givet att så här är livet och det jag har just nu.
Mm. Vi ska återkomma till de frågorna, men några så enkla grejer. Hur gäller med lyckan, män och kvinnor, unga och gamla, kan man säga något generellt om det?
Ja, skiljer sig inte så mycket åt mellan män och kvinnor. Kvinnor är bättre på att hantera de här parallella månaderna. Att kunna hantera stress och oro och samtidigt må helt okej. Män är sämre på det, så det är egentligen skillnaden snarare än absolutnivåerna. Ålder är jättetydligt, ett lite så ironiskt smiley-mönster. När livet börjar så är det ganska toppen och sen drabbas du
av livet.
Ja.
Av tonåren eller?
Och blir mindre och mindre lycklig tills du bottnar någonstans kring 40 ungefär, när det är som absolut värst. Och sen vänder uppåt igen. Och blir bara lite bättre och lite bättre och lite bättre och lite bättre hela tiden. Ända upp till, enligt mina siffror, 83 års ålder.
Okej, okay. Det låter jättebra. Både du och jag har passerat 40 sen.
Ja, och har så mycket att se fram emot nu på vägen upp.
Och bättre för varje dag. Varför dippar vi 40, tror du?
Därför att då behäftar livet oss med så mycket ansvar, så mycket att göra, så många förväntningar att vi inte riktigt kan vara trygga och säkra i det vi har och njuta av det där. Så när vi sen ser tillbaka, vilket de flesta gör, och tänker den där åldern var helt fantastisk, ser att det kunde varit en så mycket lyckligare tid i livet än det var.
Härom året så gav du ut en bok som heter En liten bok om lycka, som jag läste om. Jag tycker det är en fantastiskt bra och kul, väldigt konkret bok. Där har du en massa mer så här handbokstips. Mm. Så här gör du, verkligen konkreta tips i vardagen.
Mm.
Kan du berätta något eller några av de viktigaste för oss? Om nu den som lyssnar tänker att jag vill må lite bättre, om man kan påverka på något vis.
Ja, poängen är just att se dem som vardagstips. De kommer inte göra dig lycklig för evigt, de kommer inte få dig att sväva på rosa moln.
Mm.
Men de kan putta upp dig lite grann på den här lyckoskalan. Och det häftiga är att det finns så många olika tips, knep att använda. Alla funkar ju inte varje dag utifrån vad du kan och vill. Mm. Men det går alltid att hitta något som kan vara att göra någonting snällt mot någon, bjuda på en kopp kaffe, hjälpa till med något var en kan vara för någonting som gör betydligt större skillnad än vi faktiskt tror.
För mig, fast jag hjälper någon annan alltså.
Ja, precis så. Det blir en dubbel effekt där. Dels känns det bra att göra något för någon. Det känns nästan precis likadant som om du gör det för dig själv. Men marginalnyttan av att göra det för dig själv är väldigt kraftigt avtagande. Mm. Men det blir nästan linjär om du gör det för andra. För då kan du göra det för fler en gång till, en gång till, en gång till.
Multipliceras det fortlöpande. Ja.
Och sen får du en extra skjuts också av att du märker att de här människorna mår lite bättre, blir lite gladare av det. Och då känner du att du betyder något, att du gör skillnad för andra. Och det är också en jätteviktig del i hur du kan öka ditt välmående.
Har du gjort något sånt idag?
Inte än, men
du, du tillämpar det själv förstås.
Ja, en sån sak som vi precis har tränat i min stora lyckokurs på handelsskolan är att en gång om dagen ställa frågan till någon, kan jag hjälpa dig med något? Kan vara precis vad som helst. Stort som litet. Och vi vet, för vi har testat att jag älskar att mäta, att ungefär hälften av fallen så säger folk ja, vilket är toppen. Och i den andra hälften av fallen säger folk, vad glad jag är att du frågar, men inte just nu. Då har du ändå gjort något som gör folk glada, att de vet att du finns där. Och du mår lite bättre av att veta att du finns där potentiellt för andra. Så det är toppen.
Jättefint. Får jag säga, det låter väldigt bra. Jag ska försöka använda oftare.
Och det är en sån pytteliten sak som vi lätt blir blinda för att det är en sån pytteliten sak.
Har du mer tips?
Apropå att säga saker. Säg tack. Och mena det. Inte bara det här som går automatiskt av hövlighet. Utan säg, du kan fortfarande säga det för samma sak. Att någon häller upp kaffe till dig eller håller upp dörren eller vad du är. Men säg det och mena det på riktigt. Så kommer du märka hur det lyser upp tillvaron för den du säger det till. Men det blir också en sån viktig påminnelse för dig själv att nu hade jag anledning att vara tacksam för någonting eller för någon person. Det är ett mera omedelbart sätt än det klassiska tipset för en tacksamhetsdagbok. Det är ingen som för dagbok nu för tiden, då blir det inget gjort. Men det där lilla, det gör också en stor skillnad. Att vara tacksam för sakerna och människorna omkring dig varje dag.
Hur är det med rörelse då? Motion, träning, sport?
Toppen. Gå ut en stund varje dag. Nu under vintern är det dubbel anledning att göra det. Få se lite ljus som vi annars missar när vi bara är ute morgon och kväll på väg till och från någonting. Ut en stund mitt på dagen när det faktiskt är lite ljust. Då får du också se att världen där ute är osäker än den känns. Den finns, den fungerar ändå hyggligt. Det finns människor där ute. Men så rör du också på dig och det krävs så lite. WHO har ju rekommendationen 20 minuter varje dag. Det är toppen för din fysiska hälsa.
Promenad eller träning?
Ja, vad som helst. Jättebra. 20 minuter motion i vilken form som helst. Jättebra för din fysiska hälsa.
Men
för
och promenad räcker som motion där alltså? Ja. Okay.
Men för din psykiska hälsa, ditt välmående, ditt välbefinnande, så kan det räcka med en minut, till och med 20 sekunder. Och som gärna då är lite mer högintensivt. Spring allt du kan, upp för trapporna. 20 steg. Tävla med bilarna ute på gatan. Inte på gatan själv du, men på trottoaren. Brukar jag tycka är kul att göra ibland. När de står vid rödljuset så väntar du till det blir grönt. Och så ser du hur långt in du springer innan de kommer ikapp.
Du hade också till med koll på hur ofta man ska ha sex för att vara lycklig, eller hur?
Ja, just det. Ja, kom vi in på det.
Innan du frågar det ska jag bara berätta en sak för lyssnarna. Det här är då en fredagsintervju från Kvartal. Vår gäst är då professor Mikael Dahlén. Och den här versionen du lyssnar på nu, den är öppen även för dig som inte prenumererar. Vår journalistik finansieras till huvuddelen av intäkterna vi får in från våra prenumeranter. Och därför vill jag att de ska känna att få valuta för pengarna. Så därför tar vi varje vecka bort en del av intervjun. Och det avsnitt som du inte är med här pratar bland annat om lycka och sex. Men det kan du alltså bara höra om du är kvartalprenumerant. Så varför inte bli det? Då får du ta del av alla våra texter och hela poddarna från fredagsintervjun och veckopanelen. Dessutom ger du stöd till fri och oberoende journalistik. Och prenumeration kan du skaffa på kvartal.se/prenumerera. Och en sak till, som prenumerant lyssnade utan reklam.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toasts, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Och en näst sista frågan som måste också ställa förstås. Är du själv lycklig?
Det är något som hör min vardag till numera, att alltid få den frågan. Och nu kan jag i bokstavlig bemärkelse svara, jag jobbar på det.
Jobba, hur? Använder du dina egna tips?
Nej, men en av anledningarna till att jag nu är lyckoprofessor är att jag brottats med och verkligen inte känt mig klok på lycka och hur jag själv kan bli lite lyckligare som inte har en särskilt hög basnivå. Jag har kommit så långt att jag inte längre grämer mig över det och tänker att allt jag gör är fel och det är fel på mitt liv. Utan mera omfamnande faktum att jag har en ganska låg basnivå och istället vara öppen för hur kan jag på den här skalan putta mig själv lite högre utifrån förutsättningar jag har idag.
Du borde ändå ganska ännu bättre förutsättningar att fortsätta putta upp för, med tanke på allt du lär dig.
Ja, det hoppas jag verkligen. Ja. Hoppet lever.
Låter bra. Och slutligen, vad har du lärt dig själv allra mest av ett liv som forskare i nationalekonomi?
Att det finns så mycket att upptäcka varje dag. Och bakom varje frågetecken som rätas ut finns minst två alldeles underbara frågetecken till.
Tack så mycket Mikael Dahlén för att du var med i Kvartals fredagsintervju.
Tack så hjärtligt för att jag fick vara med.
Årets sista avsnitt av vår podd Djupet handlar om ensamhet. Om vad den gör med oss och vad vetenskapen säger om hur den kan brytas.
Alla frågar hur mår du liksom? Alltså jag mår jättebra, men innerst inne så är du ljuger.
I avsnittet får du också möta Olle som på jobbet visar upp en bekymmersfri fasad men samtidigt känner sig ensam.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.